Jag säger så här, att ingenting du ser är vad du tror att det är. Vad händer med dig då?
Jag känner att det är ju lite jobbigt, men samtidigt så känner jag ju att det är så. Jag känner ju igen det jättemycket faktiskt. Och så tänker jag igen på Hilma af Klint.
Vad sa hon då?
Nej, men hon sa ju någonting, jag vet vi pratade om det i första avsnittet, att om man ska avbilda, gud jag måste leta upp det nästan, men för, annars så säger jag fel, men det var någonting i stil med att om man ska avbilda eller visa världen som den är, så kan jag inte...
Just det, måla den
som, som den ser ut, för så är den inte.
Ja.
Typ.
Ja, ja, men det är ju lite samma.
Mm.
Jag håller med.
Mm.
För vi ska prata om den här tankeboxen som vi brukar återkomma till. Den som är själva grunden för hur vi ser världen. Och hur vi agerar i den. Och projektioner helt enkelt.
Mm. För själva boxen ser vi väl oftast inte, tänker jag.
Nej, för den är ju så nära oss själva.
Mm.
Att den är väldigt, väldigt svår att få syn på. Och för problemet är att det att vi försöker att få syn på den med utgör oftast själva boxen.
Just det. Precis.
Det är helt omöjligt liksom att svänga runt på det där viset och försöka få syn på månens baksida. Liksom.
Som att titta på egot med egoglasögon.
Ja, och det vet man ju hur svårt det är att se sig själv. Det är helt omöjligt. Du kan titta på dig själv på film, men det blir ändå inte samma.
Nej.
Och vi ska också prata om triggers som är egentligen konsekvenserna av det här.
Mm.
Men kan vi inte bara spåna vidare på, om nu ingenting är som du tror att det är, vad gör man av det egentligen?
Alltså, som vanligt så knyter jag ju an till existentialismen och att det finns både liksom, ja, men som är frihet, tänker jag. Att frihet både är fantastiskt och förbannelse samtidigt.
Mm.
Så är ju det här att ingenting riktigt är som det är också både fantastiskt och en förbannelse. Eftersom i båda fallen så strävar vi väl efter någon form av kontroll. Och eftersom ingenting är som vi tror att det är, så inser vi ju också ganska snabbt att vi har ingen kontroll. Och då... får man igen den där, tänker jag så här. Jag går direkt till dödsångest. Men liksom den här snabba åkningen. Att om jag inte kan kontrollera det här. Då kommer man också på att jag någon gång kommer att dö.
Ja, det brukar ju sägas att löper man liksom den där insikten hela vägen ut. Så kommer man förr eller senare till den där tanken.
Eller ganska snabbt i mitt fall då, men det är nog lite olika hur man är.
Jag får mer en sån här bild av att om jag då bara skulle liksom puff, tänka att den här boxen inte, den är inte verklig.
Mm.
Då får jag en bild av mig själv snurrande runt i rymden.
Mm. Ja!
Du vet, det finns ju någon film med Sandra Bullock när hon
bandrar. Interstellar.
Interstellar, ja. Alltså att jag bara, det finns ingenting att greppa, det finns inget upp och ner, det finns liksom, ja, det är frihet, det är ju absolut frihet, för det finns inget att ta fasta på mot. Så där hamnar nog kanske jag då.
Men det är samma ställe som jag, för att det är döden för mig.
Ah.
Det är den totala kontrollförlusten, att jag vet inte fan, jag vet ju inte vad som händer, och för mig är det just den där känslan av att kastas ut i rymden ensam, och vart är jag på väg, vad är det här, hur ska jag förhålla mig till den här tomheten, vad är jag, vad är liksom den, så att exakt den känslan, så det är ju en rädsla i den friheten för mig.
Och bara där kan man ju börja ana en tankevurpa redan nu, för att vi tänker med tankeboxen. Och det är ju att det skulle vara tomt då.
Mm.
För det man säger är ju egentligen bara att okej, nu, därifrån jag sitter så tittar jag på ett hus här ute nu.
Mm.
Det är inte vad jag tror att det är. Men det betyder ju inte att det inte skulle vara, att det skulle vara ett intet där.
Nej.
Utan att det är någonting annat bara. Men, mm. men redan där liksom så märker det ju då, om vi tar bort det där, då tror vi att det blir intet.
Mm.
Och att man svävar runt på något sätt så.
Och vi är rädda för intet. Och igen tänker jag, allting går tillbaka till Simone Weil. Och rädslan för tomheten. Och insikten om att när man väl går in i tomheten så är det ett livsnödvändigt utrymme.
Mm. Kan man uttrycka det så här då? Tänk om man går in i fullheten då?
Ja.
Att det är tankeboxen begränsar dig till att se världen i bara små fläckar utifrån ja, din box då. Men att den egentligen är så oändligt mycket större. Att den snarare är, om vi är inne på och pratar om existentiella filosofer, Martin Buber, och istället för att det är jag det och jag ser jag ett hus, så är jag du, så ser jag någonting djupare bortom huset.
Då är det ju relation på något sätt istället.
Ja, med någonting som är större. Alltså, kanske, ja men fullhet, med en helhet då. Att säga det då. Det är en högra hjärnhalvans blick snarare än vänstra hjärnhalvans tolkning som är ett fragment.
Precis. Och det roliga är att ju mer jag tycker jag liksom, ju fler filosofer eller tänkare och sådär som jag kommer i kontakt med via kursen nu, desto tydligare blir det ju att alla pratar om samma sak. Man har bara olika benämningar för det. Så att exakt det där, och jag tänker, vi kan ju slänga in Platon och grottan också. Det är samma sak där, grottan är ju den där boxen. Och när man och just den här känslan som blir när någon har tagit sig utanför boxen och kommer tillbaka till boxen och ska prata om hur härligt det är att inte vara i boxen längre. Då blir man blir ju rädd och förbannad på den här utanför boxen personen. För att det är skitjobbigt liksom. Jag vill ju ha det här. Det här gör mig trygg. Jag tycker det, och jag tänker det måste väl också vara någon sån här grej som går tillbaka till att vara i magen som bebis. Det är typ där som man är. Sitt första trygga. Man har inte mer utrymme än det här trånga. Sen ska man ut i det här. Liksom, hjälp, vad är det här? Jag kan röra mig. Det finns inget som tar emot. Så här. Det måste ju vara skitläskigt för en bebis.
Och jag tänker att det är där begränsningarna börjar.
Ja, det måste det vara.
Att ligga i när magen är lite grann som att vara i en oändlig fullhet. Och sen kommer man in till att bara vänta nu. Här var det kallt. Det var inte varmt längre. Här var det, nu är den här maten inte här längre.
Nej.
Utan, alltså det börjar bli massa såna där skillnader. Och så behöver man så småningom göra en tolkning.
Precis.
På varför alltså. Och då kommer man in på idéerna som är roten till tankeboxen. Alltså föreställningarna, övertygelserna, idéerna, mannet. Alltså de här genomsnittligheterna. Och det här är ju inte bara filosofiska spekulationer, utan när man gör körskollärar handledarutbildningen när man har barn som ska övningsköra, så får man ju börja med att se en liten film. Jag vet inte om du har varit i kontakt med den där filmen.
Inte än, men Eli fyller ju 16 nästa år, så.
Då kommer en spoiler här nu då.
Ja, kör.
Jag kör spoilern för allihopa. Ni får stänga av nu om ni inte vill. Om ni vill överraskas av den här. Då finns den att kolla på YouTube. Utan du får se en liten film. Det är två basketlag som spelar. Och så får du i uppgift att räkna hur många gånger tror jag det ena laget antingen har bollen eller hur många gånger de dribblar den. Någon deras sån uppgift får du. Och det pågår ett passningsspel och de far fram och tillbaka, de här två lagen. Och man sitter och kollar på det där och man gör ju som man ska, liksom, man räknar det här. Och så efteråt så här, jaha, såg ni något konstigt? Så här, Nej, det...
Kolla på bollen.
Majoriteten, alltså några hade ju äldre barn och hade ju redan sett det här en gång. Och sen kanske det var någon som var clever nog och upptäckte det på en gång. Men majoriteten såg inte apan som kom in och gick rakt igenom mellan de höll på att spela. Alltså fattar du? Det var en sån otrolig projicering på uppgiften. Att räkna de här. Så det kommer in en kille och han stannar, vet du, mitt i. Och bara vänder sig om mot dig som betraktar. Så fortsätter han gå. Alltså det är så sjukt. Men det är ju så, vi ser inte världen som den är.
Jag ska köra den nästa gång. När det är dags för mig ska jag direkt bara, apa!
Ja, precis. Bara, jag är så smart.
Så jävla smart. Nej, men gud vad intressant. Och jag tänker på en gång såklart. Det känns som att min hjärna löper amok just nu. Den går åt så många håll samtidigt. Så jag tror, det är svårt att fånga in den. Mm. För det här, uppenbarligen så är det här någonting som engagerar. Nej, men jag tänker på att på tal om projiceringar. Hur... När man är i ett projekt till exempel, att projektbeskrivningen blir verkligheten. Och då projicerar man så starkt på den så att när sen inte verkligheten går liksom i takt med eller funkar med projektbeskrivningen längre. Eller direktiven. Då är det liksom verkligheten det är fel på. Inte projekt, inte den här skrivningen. Mm. Och samma sak när man ska mäta. Så jag bara, ja men... Huvudsaken är att vi kan bocka av det här målet. Jaha, men det här hände ju. Till exempel om corona hände. Ja, fast hur kan målet då vara rätt mål nu längre? När det här hände, då blir det ju det här målet istället. Alltså det är ju hela tiden den här jagandet efter kontroll. På någon slags känsla av trygghet och kontroll. Mm. I en tillvaro som inte går att kontrollera.
Mm. Ja, man vill absolut inte omfamna flödet som jag pratade om. Att det är liksom i en konstant förändring och att allting interagerar med varandra, ömsesidigt påverkar varandra. Och när man börjar låsa verkligheten i ett mål. Och så strävar man dit och så... Och det målet har man förvisso en gång satt upp efter den kartan man hade då. Men kartan ritas ju om varje dag.
Hela tiden. Samma sak som igen det här med person och funktion. Att ha en sån här galen idé om att ja, vi har ett projekt. Vi har olika projektdeltagare. De är utbytbara. Om den här personen slutar, då ska vem som helst kunna hoppa in och så ska projektet löpa på precis som förut. Mm. Det är klart det inte kan.
Nej.
Alla är individer och alla liksom har sin take och också blir en del av ett sammanhang där man genom sin personlighet på något sätt, man påverkar varandra så att gruppen i sig blir annorlunda. Och sånt där kan man ju liksom inte, man kan ju inte gå in i en annan människas kostym och vara samma.
Det vore så intressant att se ett exempel på några som vågar driva ett projekt genom att liksom skriva om målen konstant längs med vägen.
Ja, ja.
Man kan ha en vision då kanske, om det är bättre och så.
Ja, och sen se så här, ja men göra regelbundna bara, men vart känns det som att vi är på väg nu så här? Ja men... Mm. Just det här dök ju upp igår. Ja men då får vi skruva lite grann. Att det blir det här trimtab-tänket mer. Att det är små, små vridningar hela tiden liksom.
Men det finns någonting fult i att ändra sig också.
Exakt! Exakt. Man ska veta. Man ska slå sig till ro. När man är på intervju på ett nytt jobb till exempel. Så får man ju ofta frågan. Vad ser du dig själv om 5 år? Eller om 10 år eller vad man nu. Och då ska man ha ett svar på det. Och det är fint att ha ett svar på det. För man ska vara säker på vart man vill.
Du ska vara målmedveten. Du ska ha en bucket list att checka av.
Ja. Det märks att vi inte har pratat på ett tag. För det är som...
Entusiasmen.
Ja, verkligen.
Ja. Men ja, nu låter det så här abstrakt kanske det vi pratar om, men det här kokar ner till varenda sekund av ditt liv.
Mm.
Så går du in i en sån här, det är en föreställningsvärld som vi är i. Ska vi ta ett konkret exempel då? Om jag sätter mig här för att dricka det här glaset vatten.
Mm.
Så bygger ju det här på en massa idéer.
Mm.
Om vad det är, vad som är i, vad jag ska göra med det, hur jag ska ta i det. Men egentligen så vet jag ju i grunden inte exakt vad det här är. Går man ner, kokar man ner på kvantfysiknivå så börjar vi ju liksom verkligen luckra upp verkligheten. Mm. Men det här är ju ett exempel på att jag utgår från en massa inlärda föreställningar.
Mm.
Om jag landade från en annan planet eller kom ifrån en plats i djungeln och aldrig hade sett en annan människa, så skulle ett glas inte vara ett glas.
Nej.
Man kan inte säga att det är ett glas.
Nej.
För det finns inte som glas. Det kommer att vara någonting annat. För den personen kommer att se det här som, kanske, ja, från sin tolkning då.
Ja, det är något, det är något vi har kommit överens om i den här kontexten. Liksom, att det är ett glas. Men det räcker ju att man bara byter arbetsplats. Så får man ju syn på massa sådana här typ glas. Fast andra saker. Som är helt självklara där. Att, ja, men det är klart att vi kommer till mötet 5 minuter innan. Eller det är klart att vi kommer lite efter utsatt tid för att det är så vi gör här.
Mm.
Alla sådana där självklarheter som bara man, det kommer en ny person dit, så får man syn på sig själv på ett nytt sätt.
Mm.
Lite som att gå runt och vara etnolog.
Mm. Typ. Men mycket av de här delarna i tankeboxen då är ju praktiska. Låt säga att de där som bildar golvet är ju väldigt praktiska.
Mm.
Som gör att vi slipper dricka vattnet ur en kupad hand och kan få ett glas och vi kan. Men det skapar ju en hel del problem, särskilt i relationer.
Mm. Absolut.
När det kommer till liksom situationer i relationer.
Mm. Och det här är ju på. Ja, förlåt.
Ja, men det är då vi börjar vidröra det här med triggers.
Mm.
För det är där det märks när det skär sig rejält, när konflikt skapas.
Mm.
Då är det oftast en projektion på gång, och när vi har den, kliver in i situationer som har en rot i en övertygelse som är känslig för oss, då kan vi tappa det fullständigt och bara explodera.
Mm. Och det här är ju också så här. Fördomt kommer jag att tänka på också. Det är egentligen ett ord som passar in i sammanhanget också.
Mm.
Och hur ordet fördom är ju så negativt förknippat. För att man ska ju inte ha fördomar. Så det är ju lätt. Det är ju snarare så att man. Det är en grej som man ska slänga sig med lite nu. Att nej, men jag har inga fördomar. Jo.
Då vill jag ha såna här varningsklockor. Ah. Klingelingelingeling. Här måste man se upp.
Ja. Så alla har fördomar. Och vi är beroende av att ha fördomar. För precis som du säger. Om jag inte hade idén eller fördomen om att när jag dricker vatten så kommer jag släcka min törst. Eller att jag kommer inte bli förgiftad. Eller det här. Ja.
Så jag ska sluta efter ett tag när munnen är full till
exempel. Exakt. Ja. Nej, men det är liksom att vi behöver också fördomar, men att vi behöver vara medvetna om att vi har dem. Mm. I samtal, i samröre med andra människor, så är vi hela tiden, vi agerar utifrån den här boxen.
Mm.
Och den här boxen, jag tänker också utifrån hermeneutiken, det här att tolkning liksom, att när vi förstår, där handlar det ju. Pratar man ju mycket om hur man ska förstå texter. Men i vårt fall handlar det väl kanske mer om att förstå andra människor.
Mm.
Och att vara i samtal med andra människor. Och i samspel med andra. Och att där också ha den här liksom, förförståelsen om tankeboxen. Att just det, jag heter Linda, jag är 50. Jag är en medelklassperson som har utbildat mig. Jag lever på 2020-talet. Jag har två barn. Alltså allt sånt som jag har med mig i min sociala och historiska kontext. Hur det påverkar min tankebubbla.
Mm.
Och på något sätt kunna göra åkningar mellan det här hela tiden. Att vara medveten om de här fördomarna. Men inte låta dem begränsa mig.
Mm.
Men att vara medveten om dem. Men att också röra mig ifrån dem. Alltså så här, att det blir det här flödet.
Mm. Ja, ett av de uttryck som jag reagerar oftast. Ungefär som det där, jag har inga fördomar. Det, ja, men det är ju sunt förnuft.
Ja.
Och då blir det ju också den där, men vems box pratar vi om här nu?
Mm.
Därför man glömmer bort att allting kommer ifrån det här. Och nu hör jag redan hur vissa lyssnare bara, jaha, men nu är vi inne på relativism här, att anything goes.
Mm.
Men vi kanske ska spara den till senare, att även prata om den. Att det är inte riktigt så enkelt heller.
Nej.
Och fortsätta på det här personrelationsspåret istället.
Mm.
Jag kan ta ett exempel så har vi någonting att prata utifrån.
Mm.
När min sån här tankebox projicerades ut på en situation och blev en enorm trigger. Fick mig att gå ifrån en sån här... Ja, men jag var nästan i sån här bliss. Allting var så fint. Experimentet, känslan, du vet. Harmoni.
Balans.
Allting med ro. Och så räcker det med en kommentar från en person. Och jag går från 0 till 300 knyck in i vrede.
Mm.
Och fullständigt exploderar. Mina kollegor omkring bara, så här ska du verkligen skicka det där mejlet.
Nej.
För de hörde på mina tangenttryckningar, du vet bara. Och jag vet att den här personen, han har triggat mig väldigt, väldigt lätt. Han behöver inte säga särskilt mycket. Och jag tror att det är ömsesidigt. Det är mycket väl att vi liksom vidrör saker hos varandra. Vi speglar någonting hos varandra som vi inte vill vara med om.
Mm.
Och Carl Jung kallade ju såna här liksom triggersituationer för att de bottnar i komplex. Alltså de bottnar i någon händelse som är så tätt packad med känslor, idéer, impulser att agera på ett visst sätt och så. Och vi hade utbildning på jobbet. Numera så har vi så kallat virtuellt kontor, vilket om jag ska översätta det så betyder det att det finns inte plats för allihopa.
Nej.
Kontor samtidigt. Och det är väl klokt, alltså folk jobbar ju hemifrån och sådär, så det är fine med det. Men det gör ju att när man har bestämt att det skulle vara utbildning med alla på plats på jobbet, då får inte alla plats. Då var ju x antal personer tvungna att gå iväg och sitta i en helt annan del av den här stora byggnaden. Just under de här veckan som det här pågick. Och så var det ett antal personer som kom centralt ifrån, som höll i utbildningen och som sen skulle gå runt för att hjälpa till för de som hade frågor. Men de kom ju aldrig över till oss. Så jag skrev helt enkelt bara att det vore jättefint om ni kunde komma över hit till oss, för vi har också frågor och skulle vilja få hjälp. Sådär. Vi sitter på, och så förklarar jag var vi satt någonstans. Och då fick jag bara tillbaka och svara att vadå, vad gör ni där? Ni får komma hit, jag orkar inte gå dit. Och du vet, det bara fullständigt sprack sönder allting inombords. Och jag kastades ut in i, alltså han trampade rakt in i övertygelsen om att jag är fullständigt onödig och ointressant. Det bottnar verkligen i den, alltså att jag orkar inte gå dit för att hjälpa dig i din utbildning. Så här. Och jag blev ju så här och skrev ett sånt där. Jag vet inte om det lyste igenom. Men det var verkligen så här, vi måste sitta här. Det är inte vårt val. Så här.
Precis.
Egentligen helt onödigt. Så här, för då reagerar jag naturligtvis bara med, oj då, det visste jag inte. För din chef sa att alla skulle sitta tillsammans.
Mm.
Så att det är liksom, han hade ju inte menat det här. Men jag projicerade ju fullständigt min övertygelse och mitt sår, om man säger så, från uppväxten på att han menade att ni är så ointressanta liksom. Så jag fick inte lägga tid och kraft på att ens masa mig över till er för att lära er det ni behöver lära er. Ja, men det är ett sånt där exempel. Hur...
Ja, och ofta tänker jag det som, det är ganska bra att lufta såna här saker med, alltså det är inte alltid man hinner. För är man i affekt så är man i affekt. Ibland så åker pekfingret fram, det vet vi ju.
Ja.
Det laddade pekfingret. Nej, jag tänker någonstans att när man hinner ta ett djupt andetag och prata med någon, då kan det bli tydligt om det handlar om projektion eller inte. Därför att den här andra personen kanske bara, fast så där hade inte, jag tänker nog så här. Fast han menar så här, för att han, jag får, känner alltid så här, han förminskar alltid mig så här. Jaha, men hur då? Fast tänk om han inte menar, tänk om du skulle berätta det här för honom och säga att jag upplever det här. Då kanske han skulle bli jätteförvånad.
Mm.
Så jag har haft flera sådana samtal på sista tiden med min partner. Och att så här, se på det bara från ett annat håll. Men är man marinerad i ett beteende från barndomen, då är det ju så lätt att man går dit, för det är ens liksom go-to på något sätt. Och jag tänkte på exakt det här. Jag har också en historia från livet där jag också tycker mig märka någon form av projicering. Jag befinner mig i någon slags, eller jag lever i någon slags limbo just nu, eftersom ingen vill köpa mitt hus än så länge. Och jag ju har en lägenhet som bara står och väntar på mig och som jag betalar hyra för. Och nu har jag visning på måndag och jag ska försöka hinna med en visning till innan jag flyttar. Men den situationen är ju ganska jobbig. Men där kan jag märka att det finns folk i min närhet som hör av sig och på något sätt lägger in mig i en box av det är synd om Linda.
Mm-hmm.
Hon måste vara så ledsen och vara i kris. Och det, nu ska jag få henne att liksom, jag finns här. Jag förstår att det är jobbigt. Du kan prata med mig så här. Och hur är det? Och det kan komma så här oroade samtal. Bara, men hur känns det? Hur är det? Liksom. Och då blir jag liksom, då triggar ju det mig på något sätt med grejer jag har, typ att då blir jag irriterad kanske på den här personen och vill inte visa det för att personen visar omsorg mot mig, men jag känner mig inkletad i någon slags omsorg som jag inte kanske egentligen behöver. Jag behöver mer på något sätt lufta rena fakta. Att ja, det här är jobbigt liksom, men inte det här nätet av jag bryr mig om dig och hur kan... Ja, men förstår du? Det är en liten nyansskillnad i hur man kan bry sig om någon.
Får jag ställa en större fråga?
Ja, för nu... Eller snart. För jag förstår ju att det här är en projicering för mig också. Men då häromdagen när jag pratade med min mamma. När hon lät så där orolig när hon ringde. Så tog jag ett djupt andetag. Och så tänkte jag, nu är det jag som blir provocerad här. Och så sa jag att... Alltså ja, det är jobbigt liksom. Men jag är inte i kris. Och det är inte så att jag liksom går runt och mår dåligt hela tiden. Utan det är mer som att det är som ett litet tungt moln som hänger över mig. Jag har pengar så jag klarar mig. Jag kommer inte, alltså jag går inte och är rädd. Men det är skönt att prata om det ibland och ibland inte. Så alltså, du behöver inte vara orolig för mig på det sättet. Att jag håller på att tappa det eller åka ner i en djup grop. För... Det är inte jobbigt på det sättet. Men jag är jättetacksam för att du bryr dig. Liksom.
Mm.
Och då kändes det så skönt. För att hon blev lugn. För att hon hör, och jag hittade inte på ett lugn. Utan jag på något sätt visade upp. Jag visade upp hur jag kände. Utan att vara irriterad. Och också utan att bre på och utan att göra det mindre än vad det var. Utan det blev på något sätt bara någon så här ren leverans av känslan. Mm. Och så mycket skönare samtalet blev än om jag hade liksom låtsats inte vara irriterad av hennes omsorg. För då hade hon känt av att jag hade en ton. Mm. Och sen hade hon kanske blivit, ja, förstår du. Så det handlar hela tiden om mig och om mitt ansvar.
Ja, och ett jättebra exempel på hur man kan neutralisera det som hade kunnat bli en explosion. Så istället så desarmerar man situationen genom att närma sig på det där viset istället.
Och fan vad skönt det var. Ja. Men kör, nu får du ställa en obekväm fråga.
Nej, men egentligen så tänkte jag bara gå in på det här att det finns ju i de här projektionerna så finns det så många olika typer. Mm. Det jag beskrev var ju att jag projicerade min idé om hur världen ser på mig.
Mm.
Men jag projicerade ju också på honom att han är så jävla arrogant jämt.
Mm. Han verkar vara.
Ja, men det kan han vara, ja. Absolut. Mm. Men grejen är ju att jag vet ju att jag har en sån där arrogant sida i mig också. Så det var ju min skugga det där.
Mm.
Att exakt så där arrogant kan jag låta när jag är inne i en sån här skov av att flytta saker, städa, röja. Och folk omkring mig fattar inte hur det bäst borde göras. Liksom. Då kan jag vara så där arrogant också. Mm. Så att jag projicerade ju det på honom för att slippa acceptera också den här bilden i mig själv. Så det jag tänkte fråga är, vad tror du att du tror att det fanns någon skugga i det du reagerade på hos den här personen?
Ja, säkert. Jag tror att hos mig handlade det nog om, ja, men dels att jag reagerar på när det känns lite kladdigt. När jag på något sätt kan, du vet som vi har pratat om förut, att man kan se igenom en annan människas ego eller skugga och tycker att de är amatörer.
Ja.
Lite så, att jag tycker mig liksom se igenom folks beteenden. Och då kan jag bli provocerad av att jag gör det. Fast jag kanske inte gör det. Hänger du med?
Men menar du att det fanns någon typ av falskhet i det hon kom med? Att hon var inte genuint uppriktigt egentligen?
Inte falskhet, nej, utan mer en form av inte helt autentisk, utan nu ska man ska vara orolig nu. Och när man är orolig, då gör man så här. Och man visar omsorg genom att vara orolig. Det är lite så jag har lärt mig genom mitt liv. Liksom, att,
ja, för det är det jag tänker. Mm. Finns den tendensen hos dig i andra situationer? Eller gentemot dig själv?
För man kan ju. Oron är ju min ständiga följeslagare. Så jag tror någonstans att ha fått liksom lyft lite på det där locket. Och ibland tycka sig se mönster kring den här oron. Då blir det på något sätt en trigger när det dyker upp de mönstren från ett annat håll. Som man dockar an.
Fan inte ut med att se det där.
Nej.
Aj, gud. Kommer du ihåg den här chefen jag har pratat om när jag, som var som att se sina sämsta sidor i dörröppningen?
Just det.
Jag kände hur jag bara... ja.
Men det här är ju intressant för att jag tänker någonstans, vi var ju tvungna att ha ett inprat eftersom jag var så uppdämt Susanna behov. Mm. Vi hade ett litet prat om synkronicitet innan. Och där jag berättade att litet synkronicitetsexempel var att jag har sett om serien Glappet. Som kretsar väldigt mycket kring Immanuel Kant och uttrycket sapere aude. Ha mod att göra bruk av ditt förstånd utan någon annans ledning. Och dagen efter sista avsnittet har jag föreläsning. Och det första som han som då var föreläsare. Jag tror att han också kanske är professor i filosofi. Det första han säger är att han börjar prata om Immanuel Kant och uttrycket ha mod att göra bruk av ditt förstånd utan någon annans ledning. Och hur han vrider till det här begreppet. För att när jag såg den här serien, för mig var det väldigt stort. Jag tror att det var det som gjorde att jag drogs till den. Tänk själv liksom. Våga tänka själv. Eftersom jag inte har vågat det och haft väldigt svårt att våga göra det även sen. Och då pratar han snarare om då liksom någon form av hermeneutisk take på det här att ja visst, ha mod att göra bruk av ditt förstånd, men du är ju alltid i någon annans ledning. Och att det handlar snarare om att vara medveten om det och förhålla sig till det än att tänka att man tänker själv. Och det är ju egentligen samma sak som den här boxen, tänker jag.
Ja, men skulle inte vi kunna skruva på Kants begrepp och säga ha mod att bruka ditt förstånd utan din egen ledning?
Ja,
fast ja, och det är steg ett. För jag tycker det var ju mitt experiment som jag gjorde när jag bara, men jag ska bara följa med i allt som händer i livet och säga ja till det så. Det var ju att ha modet att bruka sitt förstånd utan min egen ledning.
Mm.
Men det som hände då var ju att min egen ledning, eller det kom någonting inifrån mig som blandade sig samman med de andras ledning.
Mm.
Och så blev det en enhet. Snarare än att jag kliver in i situationen med min egen ledning bara. Och har inget samspel med de andras ledning. Eller de andras förstånd. Så har mod att bruka ditt förstånd utan din egen ledning. Och se vad som händer.
Ja, för någonstans
det är det helt på latin. Där har du något nytt att tatuera. Jag har en kompis som kan latin. Jag kan kolla med honom.
Ja, gör det. Fan vad coolt.
Där har vi en ny merch för Livspodden. Kan vi trycka upp kassar och muggar.
Eller hur? Vi måste börja med våran merch snart. För att jag tycker att det vore lite kul. Men jag tänker på, vi pratade lite om, du hade något nu har jag redan tappat bort det. För nu har jag druckit några klunkar vin. Fast klockan är 11:30 och det är lördag. Vi är dekadenta. Men när vi pratade om att det här inte bara att det här liksom inte bara är fluff, utan det också är, det är både höger och vänster hjärnhalva på något sätt. Det finns tydliga praktiska exempel. Och i morse läste jag en intervju med Anders Hansen i DN. Honom känner du till? Och just nu så har han, eller har haft en serie på SVT som handlar om, ja men lite så här, genetik eller liksom arv versus miljö. Och där, det har ju varit väldigt mycket miljöfokus sista tiden, och nu är det väl mer så att han vill trycka på arvets liksom betydelse för hur vi blir som personer. Även om det ibland kanske har tryckts lite extra mycket för att skapa lite debatt och lite så. Men det jag tänker på, det vi har pratat om utifrån det här, våra boxar. Men det vi också har pratat om under historiens gång kring livspodden, eller i livspodden. Är ju det här med puppan och fjärilen. Vi har pratat om lagren på gyllene buddan. Att man på något sätt föds på ett sätt. Lär in en massa beteenden som man sen får en massa bra av, men som man sen ska skala bort eller skala bort skiten liksom så. Han pratade lite om någonting som på något sätt har lite med att göra, tänkte jag. Intervjuaren säger så här: borde inte människan påverkas av sin miljö genom livet likt en sten som slipas av vågorna? Nej, tvärtom, menar Anders Hansen. Människor blir mer styrda av sina genetiska förutsättningar med åren. Genetiken får dem att göra val. Val som de inte kunde göra under uppväxten. Det är kanske därför människor ofta blir lyckligare ju äldre de blir, säger Anders Hansen. Och mer egensinniga. Vad tänker du på det, om det?
Det där tycker jag, det är väldigt svårt med gener.
Mm.
Det är ju... Jag är helt övertygad om att det finns saker i där.
Mm.
Som påverkar vår förmåga att se världen på ett visst sätt.
Mm.
Men det är så himla svårt att göra skillnad på vad som är vad. Och jag tror ju att vi ärver ju tankesätt också. Men det behöver däremot inte vara genetiskt. Kan man sitta där också.
Mm.
Men jag tror ju på att det finns så många fler bottnar. Jag ser ju det här skiktet där vi alla sitter ihop.
Mm.
Kollektiva omedvetna skulle Jung ha sagt.
Mm.
Som egentligen i grunden är det enda verkliga för mig. Och sen är allting annat ett uttryck ut ur det.
Mm.
Som individer. Ja, men om du tänker mycelet och svamparna.
Mm, mm, precis.
Skulle genetiken få mig att göra bättre val? Alltså ska jag gå till min personliga erfarenhet så känner jag ju snarare att min... Okej, okay, han tänker kanske så här, men min blick klarnar ju med åren för exakt. Att jag börjar identifiera vad som kommer ifrån boxen tydligare och tydligare.
Mm, mm.
Men att...
Och då är boxen miljön.
Ja, men att den här starka impulsen som jag börjar känna igen som intuition nu, som kommer som en tydlig signal någonstans för mig vid solar plexus, där jag känner ett ja eller jag känner ett nej.
Mm.
Det skulle inte jag säga är genetik heller.
Nej.
För mig är det kollektiva omedvetna. Det är den här världssjälen eller...
Livsflödet.
Livsflödet, Gud, kalla det då vad du vill.
Mm.
Det enhetsperspektivet, alltså det som verkligen har fullheten.
Mm.
Koll på fullheten.
För på något sätt så skulle man kunna se, tänker jag, på det som Anders Hansen säger som... ett vetenskapligt sätt att försöka uttrycka guldet och lerlagren. Liksom.
Mm.
Att man föds med liksom, man föds som den man är. Och sen så lär man sig en massa saker som kanske man måste ändra på eller lägga på. För att i den miljö man har vuxit upp i eller fötts in i så är inte ens naturliga jag av olika anledningar rätt. Eller bekvämt. Eller liksom. Och därför så hittar man olika sätt att ändra sig. Eller lära sig andra saker. Så. Och att vissa av de här grejerna är jättebra. Och lär man sig. Men ju äldre man blir. Desto mer kan man också släppa skiten. Och börja strunta i vad folk tycker. Och att man kanske blir mer och mer sig själv. Och att på så. För jag tänker att. Det är olika så här, yxiga sätt att försöka beskriva livet.
Ja, och genetiken för mig, det är, skulle man kunna översätta med att se på mig själv som ett instrument.
Ja.
Jag är formad ändå på ett sätt. Och det, jag består av en, på grund av genetiken så består jag av en cocktail av celler. Som har vissa förutsättningar. Jag består också av en cocktail av mikrober.
Signalsubstanser.
Ja, ja. Det på här, man vet ju att om du byter ut... om du slår ut alla tarmbakterier på råttor och byter poop med varandra. Så kan du göra den snälla råttan aggressiv och den aggressiva råttan snäll.
Om de vad bra att du sa poop. Inte bajs.
Ja, precis. Så det finns, och då väljer man, nu ska jag slänga in en historia som jag inte ens vet vad jag tror om själv. Men jag lyssnade på radion, jag tror att det var P1, om en person som bytte hjärta. Och han bytte personlighet. Hans fru berättade, hon tyckte det var jätteobehagligt. Att helt plötsligt leva med en människa som var väldigt, väldigt annorlunda mot innan. Men grejen var att han hade ju förbättrats till det bättre.
Ah.
Alltså han var riktigt så här råbuse, inte särskilt snäll och trevlig. aggressiv. Och med det här nya hjärtat så hade han blivit väldigt mild och börjat skriva poesi.
Men gud.
Och då har man ju fått en hel uppsättning celler utbytta i kroppen.
Ja.
Så det finns ju jättemycket sånt där som förmodligen spelar roll. Mm. Att instrumentet i sig, formen, låt säga vi ser en sån här tvärflöjt framför oss. Jag är en tvärflöjt.
Mm.
Men det är ju inte allt, utan det är någonting som också blåses igenom den.
Mm. Och byter du då ut en klaff, då blir ju tonen annorlunda.
Ja, då blir det någonting helt annorlunda. Mm. Det där tycker jag är så fascinerande och lite skrämmande.
Mm.
Det är... jag tycker det är ganska skönt att leka med den där tanken att försöka minska på den där tankeboxen genom att begränsa min jag-berättelse. Alltså att sluta vara i den hela tiden.
Mm.
För den är som någon sån här klädnad man går och släpar på hela tiden. Och konstant upprepar. Och det är ju den också som gör att jag ser världen på ett visst sätt. För i den där klädnaden så är ju alla trådar invävda av hur jag tänker att andra ser på mig. Alltså min självbild, gudsbild, världsbild sitter ju liksom insydd där med alla sina övertygelser. Mm. Och ju mer jag kan liksom kasta av mig och vara, alltså gå från jag-berättelsen till jag-känslan.
Mm.
Att den är mer ren.
Mm.
Så tror jag att jag har större möjligheter att kanske få börja se världen som den är. För det var ju så jag upplevde det med min experimenttid. Att jag slog hål på projektionerna.
Ja.
Och det skapade så mycket bättre förutsättningar för alla situationer jag kom in i. Jag kunde bli nyfiken på människor istället för att bli irriterad på dem.
Mm.
Jag kom ju med helt andra förslag själv i situationen än att fastna i någon sån här idé om att jag var utsatt för andras sätt att vara på olika sätt.
För det blir ju en annan box, tänker jag, som är väldigt begränsande. Den här martyr- och offerboxen. Den kan ju också vara bekväm, men den är ju väldigt begränsande och också, tänker jag, någonting som skapar en distans till andra människor och irritation hos andra människor. Och där man också på något sätt känner att jag kan inte bli arg på den här personen för det är synd om den.
Mm.
Och så är man ändå arg. Mm. Och så känner den här personen av det och då blir den ännu mer martyr och offer och synd om.
Mm.
Så att, ja. Den är ju... tuff. Och det handlar ju om att gå in i, våga möta sig själv liksom.
Ja, jag hörde en person som sa någonting så klokt att det här alltså skuggarbetet och arbetet med dig själv handlar inte om att läka såren från vad du har varit med om, utan handlar om att läka det du blivit på grund av det.
Mm.
Vilket ju förflyttar ansvaret och makten till dig själv och det du är just nu.
Mm.
Att förstå att konflikterna som skapas omkring mig eller situationerna där jag själv har väldigt svårt på jobbet till exempel att klara av saker och ting.
Mm.
Det kommer ju från det jag har blivit. Så att om jag kan börja jobba med det, vilka föreställningar bär jag med mig?
Mm.
Och vad får de mig att göra? Jag brukar ju i samtal med personer kring såna här saker föreslå att man tar en sån här situation där man kanske, ja men låt säga det där på mitt jobb då, när den här utbildaren och jag clashade ihop där, att man verkligen styckar ner den som om det vore en bit film, att man liksom fryser steg för steg så här.
Sekvenser.
Vad sades före? Skriv ner exakt vad som sades, men liksom försök göra det så rent som möjligt så här, exakt vad som sades och vad förutsättningarna var. Vad fick det mig att känna? Vad fick det mig att tänka? Vad fick det mig att vilja göra? Och så börjar man att liksom steg för steg för varje sån situation man kommer på, ja, det fick mig att känna det här, det fick mig att tänka det här, det fick mig att vilja göra det här, och då gjorde jag det här.
Mm.
Och då hände det här. Och vad fick det mig att känna, tänka, göra då? Alltså man börjar nysta upp det komplexet som man pratar om. Och dra ut trådarna där och se vad de består av. För att drar man i dem då, då kan man komma ner till botten av att ja, det här som hände här fick mig att känna mig onödig och ointressant.
Mm.
Och inte värd att lägga energi på.
Mm.
Var det sant?
Mm.
Nej, det var ju inte det.
Nej.
Och man måste hela tiden liksom, är det här sant?
Och det är väl det som blir så, när du, den där frågan du började med, tänker jag.
Mm.
Att ingenting är som vi tror. Då börjar jag tänka så här att allting, alltså vi går hela tiden och agerar på varandras, vi går hela tiden och agerar på varandras projektioner.
Mm. Mm. Precis. Det är ett stort värde med att börja jobba med sina egna projektioner. Det är att du helt plötsligt förstår att du är ju en duk för andras projektioner hela tiden.
Mm.
Du är föremål för deras projektioner. Och du kanske inte tar det lika personligt då. När någon snäser åt dig på macken.
Mm.
Där du står i kö. Och kanske inte såg att du klev förbi någon som stod i kö före dig.
Mm.
Då kan man kan bli jävligt irriterad på sättet de reagerar på. Men man kan ju också börja fundera på, hur såg den här personen på det hela? Och hur tänkte den? Den kanske hade stått där väldigt länge. Hade kanske en dålig dag.
Mm.
Kanske har ett långt liv bakom sig av att människor inte ser
dem. Exakt.
Mm.
För någonstans där tänker jag ju igen då på det egna ansvaret. Och någonstans att det känns lite bra. För jag tänker det igen då, Sartre och frihet. Med frihet så följer ju ett enormt ansvar.
Mm.
Det är läskigt med den här friheten, för att det finns egentligen ingenting som talar om för mig hur jag ska vara. Mer än, ja, kanske min inre kompass då.
Mm.
Men, och det gör ju att jag i den här friheten har ett enormt stort ansvar. Och att i varje liten enskild situation har jag det här ansvaret.
Mm.
Att ta ansvar för mig själv. Och att ta ansvar för mig själv i relation till den andra. Och om det nu, för du vet, det känner du säkert också igen, men för mig, en sån där grej som du just beskrev i kön till macken, om någon skulle snäsa åt mig eller vara otrevlig, det kan ju liksom påverka hela dagen.
Mm.
Och om man då tänker att jag har samma impact på andra, om jag kan välja att ta ansvar för att försöka i möjligaste mån vara någon slags autentisk impact, så påverkar man ju andra med det jättemycket.
Mm. Mm.
Det är igen flocka autenticiteten.
Ja, precis.
Mm.
Och du nuddade ju alldeles nyss vid det där som jag sa, vi kanske skulle spara det här relativismen då.
Just det.
Är det liksom anything goes? Finns det ingenting? Men det är inte sant heller, för att den här ultimata friheten som du pratar om, och det här som jag var inne på, att vi har någonting där vi alla sitter ihop.
Mm.
Och det är det som gör att vi behöver se världen med andra ögon utanför vår egen box. Så här.
Mm.
Då blir det ju helt plötsligt att det jag gör mot andra, det gör jag mot mig själv.
Exakt.
Och där ligger ju ansvaret att både i en situation då delta i samspelet för att skapa det bästa möjliga för alla.
Mm.
Vilket ju också gör att det kan ju naturligtvis vara som förälder att du säger till barnet, tonåringen, att nej, du får inte gå på det där.
Mm.
ravefesten ute på den där ön någonstans långt bort när du är 14 år. Jag vet inte vad, och de reagerar väldigt starkt så här, men men det är ändå att ta ett ansvar istället för att bara jag vill vara kompis med min 14-åring. Det är klart att de ska få gå dit, jag ska lita på det här och så. Så nej, det är inte anything goes. Men även om vi har det praktiskt med lagar att förhålla sig till, så skulle jag ju önska, och det tror jag faktiskt förekommer i rätten. Det är därför vi kan bli så upprörda ibland över att domare dömer. Alltså det blir en konstig dom sådär. Men då har de ju ändå någonstans inom ramarna för lagen förmodligen använt någon typ av omdöme. Som kan bli helt tokigt i förhållande till resten av världen. Men då finns det en möjlighet att överklaga och få det prövat någon annanstans. Och så får man väl hoppas att det liksom i slutändan gallras fram det bästa möjliga ur det hela då.
Ja, men för de har ju sina tankeboxar. Och kolla, jag tänker på den här snippadomen till exempel. Att alla sitter fast i sina. Men där någonstans tänker jag igen på Sartre och frihet och ansvar. Att han sa att man ska alltid välja för den, utifrån den person som har minst makt och den som har minst liksom. Och då tänker jag att hade de här nämndemännen valt utifrån det, så hade de kanske sett på den här tjejen på ett annat sätt och tagit ett annat beslut.
Ja. Var det han eller Simone de Beauvoir som sa att man ska välja som om varje val speglar med hela mänskligheten?
Ja, men det var Sartre.
Det var Sartre också, ja. Det är också så här tungt. Men det är så tungt.
Det är
så fritt.
Det är därför vi är så rädda för friheten. Men det är så. Vi längtar efter frihet. Men sen när vi förstår vad frihet innebär, då vill vi inte ha det längre.
Nej. Jag tycker att egyptierna hade ett jättefint sätt att se det på. Ett fint sätt att leva det här varje dag. De hade ju en gudinna som hette Maat. M-A-A-T. Och hon var ju verkligen ett begrepp för vare sig du var farao eller om, alltså verkligen Ra, du var solgudens son eller någonting, så gällde det Maat för dig också. Även om du bara var en vanlig bonde till exempel. Syftet med ditt liv är att vara med och skapa Maat på jorden. Och då var det ju tanken om att det skulle vara en speciell harmoni, balans och rättvisa. Och det skulle du då i varenda handling och varenda val, så skulle du skapa Maat på jorden.
Det är precis det.
Den här gudinnan skulle liksom manifesteras och ta form i dina handlingar på jorden. Och sen när du dör, då hade ju de en tanke om att när du ska passera över till dödsriket där, så kommer ditt hjärta att vägas på en sån här vågskål. Så i ena ligger ditt hjärta och i det andra ligger Maats fjäder. Men det fanns också, tror jag, 42 frågor som man skulle få. De där kan man titta på nätet.
Det är... Och just 42?
42, ja. Precis som i Liftarens guide.
Ja, och att det också är någonting med det talet. Jag har hört det förut också. Vad häftigt.
Så
igen,
jag önskar att vi kunde leva Maat på jorden.
Att ha det som i alla liksom enskilda små situationer, så tänker vi Maat.
Så förverkligar vi den här rättvisan som inte är liksom huggen i sten, utan som är en situationsanpassad interaktion.
Exakt.
Samspel med allting.
Och Maat, skapa Maat på jorden, och sen som du sa förut när vi hade vårt förprat, allt är Gud. Vi kan kalla Gud livsflödet, vi kan kalla Gud egentligen vad som helst, men att i alla situationer vi befinner oss i, var medvetna om att vi sitter fast i vår tankebox, och att även från de mest irriterande personer och tankegångar så kommer signaler och budskap från livsflödet.
Och var nyfiken. Var nyfiken på vad är det för signal som kommer inuti dig? Vad är det för signal som kommer ifrån alla andra? Och vad händer om vi samspelar kring det här? Och det är ju någonting spännande. Ja, nu är ju du och jag 9 år, så vi tycker det är spännande att få reda på hur folk tänker.
Mm-hmm.
Men ja, man ser det som att man vidgar tankeboxen. Kanske river bort en liten del som har begränsat den. Och så bygger man en större frihet och bättre relationer, är jag helt säker på.
Verkligen.
Även relationerna till en själv. Alltså,
jag skulle precis säga det. Att inte minst den. Och om man förbättrar, eller liksom på något sätt, att det blir en bättre kvalitet i relationen till sig själv, så blir ju relationen till andra bättre också. Det är ju, alltså, ju mer jag, alltså allt kring det här, det handlar ju egentligen mycket tvärtom. Jag tänker, ju mer personlig, privat, smal man är, desto mer allmängiltig är man. Börjar jag ju förstå.
Precis. Och det finns en sån pärla att få syn på. Den ser ju ganska svart ut först. Alltså om du tänker dig buddan med täckt i lera. Det här är guldpärlan, eller pärlan är täckt i lera.
Mm.
Det är ditt eget självhat, självtvivel. Självförakt som du kan få syn på och tvätta rent.
Mm.
Därför att det är det du projicerar ut på andra, eller tror att omvärlden ser på mig på det här viset.
Mm. Och till slut gör de ju det.
Ja. Så börja vara lite knepig. Sätt dig i dina jobbmöten och bara säg, jag vet inte vad som pågår här.
Nej.
Jag vet, när du kommer till kassan på ICA, jag vet inte vad som pågår här egentligen.
Nej.
För då helt plötsligt så, då måste jag ju ta reda på vad som pågår. Mm. Och då kan man få en helt annan blick på situationen.
Mm.